Sexism och rasism, ruttna arbetsförhållanden och rena pedofila övergrepp är inte saker man gärna förknippar barnprogram med. Men efter att före detta barnskådespelare berättat om sin tid på Nickelodeon är känslan verkligen childhood ruined.
Ja, vittnesmålen i HBO:s dokumentärserie Quiet on Set lämnar minst sagt en dålig eftersmak. Dessutom väcker den frågan, var är alla föräldrar när barnen far illa? Och hur långt får man pusha sitt barn för att det ska nå framgång? Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet.
Hej, det är vi igen.
Jajamän.
Kanske har du hittat hit via Dagens Story. Kanske har du hittat oss i ett eget flöde. För vi finns ju faktiskt numera i ett eget flöde.
Yes.
Och det känns som att flytta hemifrån. Eller hur?
Verkligen.
Ja. Vi är betrodda nu. Mm. Så det är bara att söka på TV-kollen i din vanliga poddspelare. Och med det sagt, vad känner du, Andy? Vi sitter ju här nu efter påsk. Har du några påskblues?
Ja, men lite kanske. Jag känner mig fortfarande så här helt upppumpad med socker. Och så man lever ju inte så hälsosamt under påsken. Framförallt inte eftersom jag veckorna innan faktiskt fastade.
Ja,
alkoholfastade.
Ja.
Och jag är generellt inte Guds bästa barn i övrigt liksom, men just det här kände jag att jag ville prova på.
Ja.
Men det gjorde ju att sen under påsk när fastan var över så...
Du tog igen det?
Ja, det var ingen fasta direkt, om man säger så.
Nej, låt oss inte kalla det fasta, det vore ett starkt ord.
Ja,
ja, jag förstår. Jag är jätteglad att påsken är över. Framförallt, alltså jag älskar att inga längre är på härliga påskresor som jag med snålvattnad mun måste bevittna. För ja, jag måste bevittna.
Ja.
Jag har inte alls ett eget val att stänga av Instagram. Skoja, har jag såklart. Men det är ändå skönt att det är över. Hur som helst, underhållningsvärlden, det var ett svårt ord idag. Underhållningsvärlden.
Snyggt.
Tack. Den tutar ju på. Mm. Och en rolig sak man kan nämna är att svensk älsklingen, som jag väljer att kalla honom nu, men jag vill hävda att det faktiskt är så, Edvard af Sillén. Ja, men precis, de flesta brukar ändå få något varmt i blicken när man nämner hans namn. Han är ju känd från kanske framförallt Mello och Eurovision sammanhang men även från svenska musikalscenen till exempel, och även långfilmer som han har regisserat. Han gör ju just nu succé på Off-Broadway.
Mm-hmm.
Eller magikerna Brynolf och Ljungs akt Stalker, som då af Sillén har regisserat, gör det. Den hade alltså i veckan sin premiär och det skedde till stående ovationer.
Ja, vad kul.
Och hittills lysande recensioner, så att det är väldigt spännande tycker jag.
Verkligen.
När svenskar makes it over there.
Ja, grattis Edvard.
Och Brynolf och Ljung inte minst.
Ja, förstås.
Ja.
Grattis till de båda.
Till alla tre.
Ja, grattis till alla tre. Ja, och vad mer då? På måndag börjar ju den både älskade och hatade reality-serien Gift vid första ögonkastet.
Just.
Du vet, den där främlingar träffas först framför altaret och sen filmas medan de försöker få äktenskapet att fungera.
Mm.
Förra året blev det en debatt om det här programmet när Roland Paulsen skrev en text i DN där han kallade det för ett sadistiskt experiment. Och
grovt.
Såväl deltagarna som de psykologer som är med och ledsagar alla deltagare, de tog väldigt illa vis och det blev en debatt kring det där.
Ja.
Men inför denna nya säsong då så sändes två återföreningsavsnitt som kretsade kring det så kallade tacoparet, ett par som gifte sig i programmet 2020.
Just det.
Och nu vill de förnya sina löften. De betonar att de vill göra det hela på nytt. De vill gifta sig igen på sina egna villkor.
Mm.
Vilket av någon outgrundlig anledning betyder att de ska göra det framför kameran igen på exakt samma ställe som förra gången. Och dessutom är jättemånga Gift i första ögonkastet deltagare som åskådare. Och de säger dessutom att det är jättemånga gamla deltagare som de inte ens känner. Så hur är det att göra det på sitt eget sätt?
Ja, det är en spännande tolkning då. Men vet du vad? Each to their own. Du kanske de känner att så här, fast skillnaden är att den här gången har vi aktivt bestämt själva.
Jo, men...
Kanske också fått det betalat eftersom vi...
Jo, precis. Men annars kunde man ju unnat dem en helg då de liksom fick bara ha sin närmaste familj och bara göra sin grej i fred. Men, ja.
Det var inte deras sätt.
Nej, precis. Men ett och annat lärde jag mig om relationen då av den här återföreningen.
Just det.
Så jag tänkte dela med mig av några tips.
Mm. Det tycker jag låter kanon. Är det där ditt sätt att säga att nu är det dags för?
Ja, men vi kör en listjingel. Ja, första punkten då. Ha parmöten. Carbonara-paret är ett annat par som heter så för att de åt carbonara på ett ganska porrigt vis förra året. Ida och Arvid heter de. De säger att de jobbar med relationen som man jobbar med friskvård. Därför har de regelrätta parmöten varje söndag. De för också protokoll varje vecka, döpt efter det datum då de har sina möten. Och på mötena checkar de in på varandra, hur veckan har varit och hur närmsta framtiden kommer se ut. Personligen tycker jag att detta är saker man lite grann pratar om löpande under veckans gång i ett förhållande. Mm. Men säg att man är ett par där man kanske har svårt att inte bara hela veckorna diskutera större och viktigare saker hela tiden. Säg att man så här bara går runt och pratar om Hegels andens fenomenologi till vardags.
Då är som det ju man
bra,
gör.
Ja, då är det ju bra om man sätter undan specifik tid för att fråga hur mår du?
Mm.
Och har det hänt något jobbigt i ditt liv den här veckan? Så det är ett bra tips. Punkt två. Spela aldrig Björn Rosenström.
Just det, det här har vi lärt oss the hard way, va?
Ja, det är en gammal lärdom, men den är aktuell på nytt eftersom de talar och skojar om den del i det här återföreningsavsnittet.
Okay.
För några år sedan hamnade ett par, det var för övrigt också tacoparet, i ett stort bråk då killen under ett midsommarfirande brände av Björn Rosenströms klassiker Ragnar.
Mm.
Som har en del sexuella övertoner i sin text.
Kan man säga.
Ja. Och självklart får man ha lökig och barnslig humor, men det är faktiskt helt obegripligt hur man så tidigt i ett förhållande inte vill visa bara sina bästa sidor. Alltså, jag har massa konstiga intressen, jag har dålig humor och märkliga personlighetsdrag, men det är ju inget jag visar upp i början när jag dejtar någon, om du förstår.
Nej.
Alltså man vill ju inte vara sitt verkliga jag helt i början, utan man väntar tills den respektive är snärjd.
Just det.
Sen kan man börja visa att det fanns annat här som du inte hade räknat med.
Ja, det är då man bara guess who.
Exakt, jo, jag är ett Björn Rosenström-fan.
Ja,
surprise.
Exakt, ja, men det är ju smart, man tar dem gisslan först.
Exakt.
Och sen kan man liksom klä sig naken.
Precis, men dock tycker jag aldrig att man ska spela Björn Rosenström, för det är faktiskt inte ens så kul.
Det kan överlag bara vara en dålig idé. Men det där vittnar ju lite om också att i det här fallet att han på riktigt bara inte, alltså från och med det självklart att alla tycker att det här är roligt. Alltså han tycker nog inte att det här är blotta en sida av sig själv för tidigt. Han tänker nog på att så här, hey man, nu ska du också få skratta åt det här asroliga som jag brukar skratta åt.
Ja, precis.
Att det finns en självklarhet
på midsommar med mina vänner där du är lite så utsatt för du känner ingen.
Ja,
det är
exakt.
Väl faktiskt lite osoft.
Ja.
Ja, men punkt tre då. Gå med i en konstig klubb. Jag sa, för att Gift i första ögonkastet gänget framstod faktiskt som en ganska märklig, vakt sekteristisk klubb nästan. Vår gård i Saltsjöbaden, ganska nära där du bor.
Just det, det är det verkligen.
Är som deras ranch. Den är liksom full av historik och mytologi. Och det är absurt att se dem gå omkring där och äta tacos på bröllopet som en del av den här historiken de har där. Och de går omkring och frågar varandra, vilken son var du var med nu igen? Och de sitter i grupp och minns klassiska tv-ögonblick som det här carbonara-parets förspel allihopa i grupp. Och framförallt många av dem har blivit vänner privat. Männen hörs regelbundet och till vardags här, och diskuterar sina äktenskap och säger hela tiden att ingen annan förstår hur vi har det och ingen annan förstår hur vårt förhållande funkar än andra deltagare.
Ja.
Vilket är så lite märkligt.
De skapar liksom en egen liten värld i världen på något vis.
Precis.
Ja.
Och via den då lilla gruppen får de väldigt mycket stöd och förståelse som de då inte kan få någon annanstans från.
Just det.
Så det kan vara bra. Och umgås med par som är likasinnade kanske.
Just det. Okej, så för att summera hittills då, så har vi ha parmöten, spela aldrig Björn Rosenström, gå med i en välkonstig klubb.
Precis.
Det är kanonlista på
exakt.
Tips.
Exakt. Och den sista punkten är våga vara lite av ett creep.
Ja, för det tänker jag ofta.
Ja, för i ett av avsnitten framgår att den tidigare deltagaren Albin, vars äktenskap i serien inte fungerade, träffade sin nuvarande fru efter att hon blev förtjust i honom från tv-soffan. Hon såg alltså honom gifta sig på tv och tänkte, gud vilken gullis. Och skrev då till honom så här, gift dig med mig istället. Och på den vägen är det.
Ja.
Och det är ju faktiskt helt jäkla otroligt.
Ja, visst.
Och jag vet ju att du som lyssnar nu, att du kanske sitter och inte vågar bjuda ut din crush.
Men du kan höra av dig till mig, för jag är en vänlig typ, så det är okej att du skriver att du vill gifta dig med mig.
Ja, precis.
Ja.
Hör av dig till Tove, du som lyssnar. Vad har du att förlora? Kom igen, gör det bara.
Ja, gör det bara.
Hon är snäll.
Ja, även om jag är lite av ett creep. Men det här tycker jag var en kanonlista som gör oss alla redo, inte bara för äktenskap och relationer, utan också för nästa säsong av Gifta vid första.
Exakt.
Så att jag vill innerligt tacka dig för det här.
Tack själv.
Konsumentombudsmannen. Kanon, då är vi preppade och klara då. Men det är ju också inte allt vi ska prata om idag.
Nej.
Nej. Vi har ju sett något ganska förfärligt den här veckan. Eller för att vara väldigt tydlig, något väldigt bra om något ganska förfärligt.
Precis.
Eller hur?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A new documentary is shining a light on the, quote, dark side of kids' TV. Nickelodeon was home to some of the most popular children's shows in the 90s and early 2000s. Now, two of those child stars say some of the sketches they were asked to do were, quote, torture for the kids on set.
Quiet on Set heter alltså en dokumentärserie i 5 delar på Discovery och HBO Max. Som följer ett gäng idag vuxna som medverkade som barnskådespelare i Nickelodeon under det sena 90-talet och tidiga 2000-talet. Barnskådespelare i program som All That, The Amanda Show, Drake and Josh, iCarly.
In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And you better hope that your house had cable.
Wasn't there to educate you. We were there to have fun, to get slime, to be entertained.
Vad tyckte du om den här serien, Tove?
Alltså serien om serierna.
Ja, precis.
Nej, men som sagt, jag tycker att den är fruktansvärd, men väldigt bra. Mm. Alltså det är en intressant inblick i en sån sluten liten värld som är så yberamerikansk. Alltså jag tror inte att vi förstår hemma, alltså magnituden på hur stora de här barnskådelserna faktiskt var i USA.
Nej, precis.
Alltså Nickelodeon-profiler, de var liksom enorma superstars.
Exakt, och jag vet inte vad du har för relation till Nickelodeon.
Nej, alltså jag var liksom för gammal då. Så ja. det här var inte riktigt, det var inte för mig.
Nej, precis. Och samma här egentligen. I början av dokumentären säger en medverkande att om du var ett barn på 90-talet kommer den här dokumentären att förstöra det för dig. Och så är det nog för väldigt många. Men inte för mig, eftersom jag växte upp i ett hus med bara 1, 2 och 4.
Now bless your mom's heart.
Ja, i det gamla Sverige. Så därför kunde jag liksom förhålla mig kanske lite, i alla fall vad gäller den aspekten, lite nyktert och sentimentalt inför det hela, även om det förstås var en hemsk upplevelse ändå. För att den kretsar ju framförallt kring de som hade med en särskild serieskapare att göra, en producent och manusförfattare på Nickelodeon som fick sluta 2018 efter att anställda hade larmat om våldsamma utbrott och maktmissbruk.
These are three predators who worked at Nickelodeon, all in a short amount of time.
Hey guys, what are you for you?
It was a toxic environment. It made me trust people less.
We were there for so many hours. You get comfortable with people until you're not. I had no idea what I was saving my son from.
Och genomgående i serien berättas om den här producentens sexism och rasism, att han ständigt ville ha massage från sina medarbetare, barn som vuxna, och att han ignorerade massa lagar om löner och arbetstider. Och dessutom hade själva tv-serien ofta handlingar med sexuella anspelningar, eller det är jävligt creepy.
Sånt som inte av någon anledning kom upp på tapeten när det skedde, så var det ju liksom ingen... Alltså det är ju flera beslutsnivåer som ska bara, ja, nej, det här verkar inte lämpligt. Men det bara passerade allting. Men när man tittar på samma material idag, så är det ju otroligt tydligt att så här, okej, det där känns naskigt. Liksom.
Precis, och barnen själva som var med här, det var många skämt där de till exempel skulle kanske hålla i en burk med någon form av färg eller någonting. Ja. Och så skakade de den och sen så liksom spillde de då ut den här färgen över ansiktet, och det skulle ju då såklart vara liksom ett cumshot-skämt.
Exakt.
Och det fattade ju inte barnen.
Nej.
Men sen när de ser det som vuxna så är det så, vad fan utsattes jag för här egentligen?
Ja.
Och ja, helt enkelt går den här serien ut på att flera kända ansikten berättar om hur det var att vara barnskådespelare i det här sammanhanget och vilken enorm press de utsattes för, vilken förnedring det ofta innebar. Vid flera tillfällen var det också ren pedofili. Alltså, en ung tjej som jobbade på Nickelodeon blev groomad av en man som arbetade där. Och i det tredje avsnittet berättar Drake Bell, som var med i Drake and Josh, om de grova sexuella övergrepp han utsattes för av en dialogcoach.
Mm. Det är ganska mörkt.
Verkligen.
Det känns ganska mörkt. Och också att man förstår ju efterhand att så här, det är klart att det här betraktas som grönbete liksom för viss typ av människor med viss typ av läggningar. Så att det är ju märkligt att det var så slappa vad ska man säga, bakgrundskoller och slappa liksom, rutiner för hur man anställde folk.
Ja, det hela har ju lett till att ännu fler i sociala medier ryckte ut i skådespelarnas försvar och efterlyst en rejäl strukturförändring inom branschen.
Mm.
Äldre personer som arbetade med produktionen har gått ut och bett om ursäkt för att de inte var mer uppmärksamma, som du säger. Och andra barnskådespelare har trätt fram och berättat om sina egna erfarenheter. Och den producent som serien till stor del kretsar kring har i en 20 minuter lång video på YouTube bemött kritiken och både bett om ursäkt för vissa saker och också nekat till ganska många saker.
Mm.
Så att, ja, jag vill ändå säga det.
Och han ska det väl sägas också, han har ju inte anklagats för pedofili.
Nej, utan mer för att vara en bara jävligt toxisk chef.
Ja, det är precis. Fokus på det, men också det fanns ju de här sexuella anslagen i så här, senare han hittar på. Liksom. Det är en ung Ariana Grande som ska ligga på en säng och hälla vatten på sig själv med en sån typ kvider.
Precis.
Så man bara, really?
Ja, exakt.
För barn?
Och mycket att han så badade i pool med barnskådespelarna.
Ja.
Och även då den är Drake Bell som alltså då blev utsatt för de här allra värsta övergreppen. Han har också fått en del kritik på TikTok eftersom han, vilket han också berättar om i serien, själv dömdes 2021 för att ha haft olämplig kommunikation med en 15-årig tjej på nätet.
Just det, precis. Hurt people hurt people.
Precis.
Ja, men precis. Den naturliga frågan blir ju lite, som vi var inne på, så här, var är föräldrarna? Var är de vuxna? Och det är ju ofta ganska komplicerat eftersom föräldrarna i många fall faller lika mycket offer för manipulation som deras barn. Alltså förutsatt att det är ganska normalt funtade föräldrar så tror jag att det är ganska lätt att också dras in i den här världen och förföras av den här världen. Och dessutom så den typen av predatorer som finns här som man faktiskt ska vara rädd för är ju ofta ganska charmerande manipulativa personer.
Mm.
Och jag tror att, eller det ser vi ju, det får vi vittnesmål om liksom, i serien här, att ja, men de faller ju också offer för samma människor och liksom låter sig luras av dem i många fall.
Absolut.
Men lika ofta så tyckte jag också vara en viss typ av förälder vars barn puttas in i den här världen, så kallade stage parents.
Just det.
Det är väl inte lika vanligt förekommande här, får man väl säga tack och lov. Liksom. Men i USA-drömmarnas land där liksom underhållningsindustrin är så enorm så är det verkligen en grej. Och det här är ju liksom en historia lika gammal som filmen själv.
Mm.
Alltså eller musiken eller sporten för den delen ska läggas till. Alltså allt ifrån en av världens första riktigt stora barnstjärnor som heter Jackie Coogan till vår tids Honey Boo Boo, om du minns. De vittnar ju om vuxna som pushar sina barn att jobba jättehårt för att uppfylla vad man upplever kanske vara mer deras egna drömmar.
Precis.
Och sen så, inom citationstecken, tar de hand om alla pengar som kommer in genom att helt enkelt göra sig av med dem. Som att de använder sina barn lite grann som en förlängning av sig själva. Mm. För att nå det de inte kunde uppnå för egen maskin men ändå tycker sig värda. Så att det är liksom narcissist match.
Precis, det är ju många barn som berättar om också här, eller numera vuxna barn då, eller vad man ska säga, för detta barn som pratar om just att de egentligen kanske inte heller ville riktigt gå så här långt, men de upplevde att familjen var fast i en fattig situation kanske och man bodde med syskon på madrasser på allihopa i vardagsrum och liksom att man kände redan som barn ett väldigt stort ansvar att ta ansvar.
Precis.
För sin familjs ekonomi.
Mm. Och den här Jackie Coogan då, det tidiga fallet som jag nämnde, det utspelade sig alltså på tidigt 1900-tal redan. Han slog igenom jättestort som Chaplins motspelare i stumfilm 1921. Och då var han bara 7 år. Och sen jobbade han stenhårt hela sin uppväxt. Men när han då till slut blev 21 år gammal och äntligen skulle få tillgång till all deg han tjänat ihop, så visade det sig då att hans mamma och pappa och styrpappa hade levt livets glada dagar, köpt dyra grejer och haft det kanon. Och han stämde faktiskt sina föräldrar men fick bara ut en spottstyver i jämförelse med vad han dragit in. Och det här ledde till att en lag infördes som fortfarande är aktiv, Coogan Act. Och den är ju till då för att skydda barnstjärnor i USA.
Just det.
och har fått tillämpas oftare än man hade önskat.
Mm.
Sen har vi ju min barndoms jävligaste exempel, ett av dem, men kanske det mest kända, Drew Barrymore.
Just det.
Hon jobbade ju också från att hon var egentligen några månader gamla, men sen slog ju hon igenom stort i E.T. och då var hon 6 år.
Mm.
Och här var kanske inte stulna arvoden som var hennes mammas största synd, utan det faktum att hennes mamma använde sitt barn som någon slags ursäkt för att få leva ut då det filmstjärneliv som hon själv önskade sig. Så hon tog med sig då sitt barn, alltså barn, som inträdesbiljett till olika fester och klubbar när Drew var liksom 8-9 år. Så att när du, innan hon var fyllt 10 så rökte hon redan cigg. Hon hade knarkat och varit full innan 11 och hon åkte på sitt första rehab när hon var 13.
Herregud.
Och det är ju liksom, alltså, det är inte så märkligt. Vem ska man lita på om inte på sin förmyndare, sin auktoritet, liksom, sin naturliga auktoritet.
Mm.
Som hon säger, nu går vi och festar, då gör man det.
Mm.
Ja. Så det är ju ganska fruktansvärt. Och sen så det kanske färskaste exemplet på samvetslösa föräldrar så kunde vi se i förra veckan när nyheten kom ut kring då den här realitystjärnan Honey Boo Boo.
Just det.
Hon var ju ganska liten när hon slog igenom i just en reality om henne och hennes liv där hon var en pageant baby.
Mm.
Och hade en sån otroligt rolig, sassy, vuxen attityd. Liksom.
Mm.
Det var hela hennes grej. Hon heter Alana egentligen, men man kallade henne Honey Boo Boo. Och hon har ju då alltså jobbat som sagt sedan hon var några år gammal och varit med i de här skönhetstävlingarna. Hon har burit upp hela den här hit-realityn. Hon har tävlat i Masked Singer, Dancing with the Stars och allt vad det är. Och nu då när hon vill börja plugga till sjuksköterska och behöver sina pengar för att göra det. Det är jättedyrt att plugga i USA. Ja, då visar det sig att hon har knappt några kvar. För de har mamma June förvaltat, så att säga. Det vill säga levt upp.
Ja.
Mm. Slutsats, ja, att vara barnstjärna i USA blir ju lätt någon slags double whammy. Du riskerar att bli utnyttjad av gränslösa vuxna onsett och du riskerar att bli utnyttjad av din egen vuxen hemma. Så att det är verkligen en extrem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sport med andra ord. Usch.
Och det var ju så jävla konstig tid det här också för att barn sexualiserades ju väldigt mycket i tv hela tiden. Mm. Samtidigt som det rådde en väldigt stark moralpanik i USA där man talade om avhållsamhet. Och istället för sexualundervisning så pratade man om liksom bara skador med sex och varför man ska låta bli och sådär.
Mm.
Och ja, den var med andra ord både väldigt sexuellt frigjord och otroligt konservativ samtidigt den här tidsperioden. Och så här, unga Disney Channel-stjärnor intervjuades om sin inställning till sex. De förväntades propagera för avhållsamhet. Mm. Det här bandet The Jonas Brothers som var ett så här, pojkband då, som kom från Disney Channel. Mm. De sågs ofta med kyskhetsringar på röda mattan till exempel.
Precis, och det var ju att det var en så enorm grej kring Britney Spears.
Just det.
Till en start liksom. Mm. Att hon hade också avlagt kyskhetslöfte och hon skulle vara oskuld tills hon gifte sig. Att det ens skulle vara en grej liksom. Det är hennes musik man ska konsumera, men det var en enorm grej.
Och
också någonting som gjorde henne otroligt populär i hela liksom bibelbältet.
Precis, samtidigt sen som man då, eller som Ariana Grande, så hällde vatten på henne på ett sexigt sätt. Så att det var otroligt konstigt. Det här är också roligt avhandlat i ett South Park-avsnitt för övrigt, där då en väldigt argsint Musse Pig liksom går omkring och förklarar för då tecknade Jonas Brothers att om de bär kyskhetsringar är det mycket enklare att sälja sexuellt innehåll till barn.
Just det.
För då är det som att man har ett alibi. Mm. Hur kan det pågå någon konst här? Vi har ju ringarna på oss. Liksom.
Mm. Mm.
Och slutligen vill jag säga att det här sista som jag har sagt nu mer eller mindre är stulet rakt av ur en text av min kollega Essy Klingberg.
Mm.
Onödigt att jobba dubbelt kände jag. Så verkligen. Shoutout till henne.
Shoutout till Essy. Alltid en shoutout till Essy. Ja, men precis. Men om man också zoomar ut lite och tittar på det här då, från någon slags högre abstraktionsnivå på något vis, så känns det ju också som att det finns en större problematik här. Någonstans här, som att världen har på något vis inverterats när det gäller barn- och vuxenroller.
Mm.
Eller hur?
Verkligen.
Ja, alltså barn lägger ju tusentals spänn på dyra syror och skit att ha i ansiktet. På tunn liten färsk barnhy. Och så vill de bli liksom små entreprenörer och vuxna och sin sida vill ju försörja sig på att göra typ prutt-pranks och göra så mysiga ätljud på TikTok. Ja. Så hela det vuxenblivandet kryper ner och upp i åldrarna samtidigt. Mm. Ja, Holbeck sa det bäst. Vi lever inte i en ungdomskultur, vi lever i en kultur för gamla barn.
Snyggt!
Ja, PS. Jag citerar inte Holbeck så här lätt för en dagligdags. Det är alltså såklart redaktör Johanna som gör. Sen låtsas jag i några sekunder att det är mitt. Så att både du och jag, vi är tjuvar idag.
Kände nästan på mig det att det var...
Ja, det var det jävligaste.
No offense.
Tycker du inte att jag har en Holbeck-citat liksom aura?
Jo, möjligen.
Nej, ja. Nej, det har jag inte. Du har rätt. Hur som helst, det är någonting här. Det finns någonting väldigt problematiskt med att både barn och vuxna på något sätt så aktivt förkortar barns barndomar, eller hur?
Absolut.
Och liksom gör det till något fint för dem att växa upp samtidigt. Alltså, eller växa upp tidigt. Alltså att man uppmuntrar det här på något vis och man tycker att det är så kul när barn blir jättestora på TikTok och vad duktiga de är som gör så mycket content. Men det är också så här, vad är det man säger egentligen?
Precis.
Ja. Samtidigt som vi vägrar växa upp själva. Liksom. Peter Pan-komplexet is real, folks. Pinch eller blä, vårt favoritsegment.
Det är verkligen, finns inget fel med det.
Inget fel. Så att nu tycker jag att vi bränner av det och du börjar.
Ja, nej men världen har ju väl signats med ännu en Netflix-remake, säger jag lite sarkastiskt. Men det jag sett av Ripley är faktiskt... toppen.
Ja.
Det är alltså nyversionen av The Talented Mr. Ripley från 1999 som i sin tur bygger på en Patricia Highsmith-roman. Och Andrew Scott är skitbra som den allt mer sociopatiske sociopaten Tom Ripley och får det här lite längre formatet verkligen ta tid på sig. Det går ganska långsamt. Liksom.
Just det.
Och dessutom är serien sjukt snygg. Den är filmad i någon slags så bergmanskt svartvitt. Väldigt stiliserat hela tiden. Av det jag sett, binge.
Ja, gud vad härligt. Jag älskar för övrigt Andrew Scott. Så att jag kan tänka mig att han är duktig som en sociopatisk sociopat.
Ja, verkligen.
Den värsta typen av sociopat.
Ja, verkligen. ska man akta sig för.
Ja, är det några man ska akta sig för, då är de.
Ja.
Mm. Då är det min tur och det här tar mig emot. För jag har sett något som... Alltså det innehåller många saker som jag älskar. Det är sportfilm, det är mot alla odds tematik, det är baserat på en sann historia. Och det är Bill Nye, inte minst. Men The Beautiful Game på Netflix om då Englands landslag i Homeless World Cup i fotboll. Ja, det finns ett sånt. Var tyvärr lite av en flopp.
Ja, nej.
Ja, och det är obegripligt för mig. Man kan ha så otroligt underbara ingredienser och ändå inte lyckas göra gåshuspaj. Men det lyckas de inte med. Och det är tyvärr, ja, att bara konstatera att det här blir ett blä.
Ja, tråkigt.
Trist.
Så kan det vara.
Tråkigt ton. Ja. Och den tonen fortsätter för nu är det dags för mig att säga att allting har sin ände, Andy. Men korven, ja. Denna två.
Ja, jag trodde att du återigen kallade mig för korven.
Ja, kul!
Jag liksom blev väldigt rädd.
Nej, men nu har du väckt det minnet i mig.
Då raderar jag det från dig igen.
Ja. Andy känns okej, va?
Ja, Andy är okej.
Ja, men det är slut för idag helt enkelt. Oh. Det är det vi försöker säga. Det är slut för idag. Men ställ klockan på om en vecka för då är vi tillbaka. Och vill du oss något så länge, då meddelar du dig allra bäst på tvkollen@svd.se. Jag ska också påminna än en gång om att vi alltså finns i ett alldeles eget flöde. Så att det är bara söka på tvkollen i din vanliga poddspelare.
Och alla titlar vi nämnt i det här avsnittet hittar du listade tillsammans med info om var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Fler tv-tips och recensioner finns precis som vanligt på svd.se/kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.